Hallå allesammans och varmt välkomna till det 44:e avsnittet av 150 kilo podcast. Som vanligt med mig Joakim Falk och min trogna vapendragare Magnus Ziegler.
Jajamän.
Hur har du det där borta, där nere i Skåneland?
Ja, nu vet jag att din geografi är helt på sin plats. Jag är inte i Skåne, vet du. Jag är ju i Blekinge.
För ja, precis. Fan. Blekinge. Förlåt.
Nej, men fan, det är gött. Det är 44:e avsnittet. Alltså en schnappen-zapfen, som det
ja,
hette.
Så att det Schnappen-klappen. Ja, ja, precis. Ja.
Jag som tysk borde ju veta, men jag har ju anammat någon form av... ditt uttal här, så att jag hoppas på att det inte min tyska sida blir allt för förelämpad. Yes, men vad fan, jo men det är gött. Det är lite kaos i mitt liv så, men vi kan prata lite mer om det sen. Men hur mår du?
Jag mår toppen. Jag känner att jag sitter ju utomhus nu, som ni kanske hör om det är dåligt ljud, så sitter jag en gång utomhus. Nu sitter jag uppe vid, om ni känner till Stockholm, ni som lyssnar, så sitter jag vid Kentauren. Det kanske låter konstigt, men det är uppe vid Observatorielunden, vid Stadsbiblioteket.
Alltså jag kan ju egentligen inte föreställa mig en vackrare plats att spela in på. Men, eller hur känns det på plats?
Det är ju fantastiskt. Jag älskar ju att vara här för att det är så fint. Man är ju i höjd med alla Stockholms tak. Ja. Eftersom att vi bygger ju inte på höjden som jänkarna gör, utan vi låter ju våra hus vara ganska låga.
Ja.
Vilket gör att jag är ju i höjd med alla tak och det är fantastiskt vackert. Och det känns lite som... ja, men jag vet inte, jag har någon speciell relation till den här platsen. Det är väldigt sällan jag går på promenad här, men när jag väl gör det så blir jag alltid glad och uppfylld av någon form av sommarkänsla. För det är ju bara på sommaren man går här uppe liksom.
Ja.
Och det är vackert och människor ligger och solar och det är härligt. Dock så sitter jag liksom i någon form av lä bakom den här kentauren, så att det blir... jag vet inte. Det känns som att folk kissar där jag sitter, alltså på fyllan.
Ja.
jag vet inte.
Min relation till Observatorielunden är ju faktiskt... Jag tror första gången jag var där uppe var när jag tror jag gick i, kan det varit så här, sexan, sjuan, femma, sexan. Jag och lite grabbar i klassen skulle testa snus för första gången.
Okay.
Så vi letade oss till en hemlig plats där det inte skulle synas att vi snusade, vilket känns lite märkligt med tanke på att det just är snus man tar och det brukar inte synas direkt så där. Men det var just en tillflyktsplats som vi tog oss upp där via lekplatsen, de här långa gångarna som går fram och tillbaka.
Ja,
som är, de är fan fina ändå. Men så stod vi där vid bänken och tog vår snus och jag kommer ihåg hur otroligt snurrig jag blev utav att ta den där snusen och hur sen nedgången därifrån med snusen i fortfarande, hur svårt det var att ta sig ner därifrån, just att man var så snurrig. Sen så vet jag inte hur mycket just grabbarna skulle, eller hur mycket uppviglande det var bland grabbarna att så här, ja, men lite som första
jag
filmen,
känner
liksom.
Mest ja. jag får den största nikokicken.
Ja, men precis.
Jag har ju också en relation, inte till den här parken då, men till snus. Så är det ju också så där, jag har provat snus en gång i hela mitt liv.
Ja.
Jag kommer aldrig någonsin göra det igen. Det var i sjuan.
Ja.
Så snusade jag och jag spydde, alltså jag snusade en gång, spydde två gånger.
Oh,
först
fan.
En gång i skolan, mådde bättre och sen så gick jag hem och så kräktes jag igen.
Åh, fy fan.
Ja, det var så jävla vidrigt, så det gör jag aldrig någonsin om igen.
Jag har hört att det ändå är ett sånt här bra vapen att ha i fickan när man, när ryssar ska hetsa med att shotta
vodka.
Vodka, så brukar det... Men man är ju chanslös mot en ryss när det kommer till att shotta vodka. Det är bara att ge upp liksom.
Det är för att de inte har några hjärnceller. De har liksom inget att förlora. De är redan på botten.
Ja, men precis. Men däremot, för att vinna den här hetsmatchen, så är en polare i alla fall som dragit fram då snusen mitt i allt det här. Och har man väldigt mycket vodka då i systemet och tar en snus, så kommer ju då helt enkelt matchen vara avgjord när ryssen får i sig den här snusen. Efter 30 minuter någonting så är det ganska kört för dem helt enkelt.
Okej, okay, så de klarar inte av nikotinkicken, de klarar alkoholkicken.
Ja, men precis.
All right, fan vad du låter ändå härlig, och det känns som att det här avsnittet börjar ta sin form.
Ja.
Ska vi dra en vignett och gå på första riktiga ämnet, så att säga?
Ja, men det tycker jag. Let's do it. Du berättade ju förra veckan att du skulle gå på vad jag först trodde var Justin Bieber-konsert, men det var alltså en Justin Timberlake-konsert. Berätta om det här.
Jo, nej, men det var jävligt härligt. Det var skitkul. Jag blev ju medbjuden av Alexander till konserten. Och det var jävligt bra. Men alltså, om vi börjar i änden istället, så här, vad är din relation till Justin Timberlake?
Alltså jag tror så här, jag har nog två eller men lite som hans karriär ändå verkar vara. Den var väldigt väldigt stor. Han var väldigt stor för kanske 5-10 år sedan någonting, och sen så har han varit lite nere, och sen så har han peakat nu på senaste, i alla fall i mitt huvud.
Ja.
Då för tiden så, jag vet inte, det kändes för lite som att han var en sån här Backstreet Boys spin-off.
Ja, men, grejen var ju att han var ju med, alltså han har ju gjort allt. Han har ju hållit på sedan han var 16. Alltså jag tycker ju han är så jävla cool, för att han började i en synk.
Men har inte han varit med i Disney-klubben som Britney Spears och alla de här?
Ja, det var han väl inte, tror jag.
Nej, okej.
De gjorde en synk, tourade runt med dem och hade boyband. Och var tungast på 90-talet. Ja. Och sen så slog han sig fri därifrån, gjorde solokarriär, blev stor, tyckte att det här orkar jag inte göra längre, så jag ska bli filmskådis.
Ja, just det.
Blev skådis, gjorde det jävligt bra.
Säg någon bra film han har varit med i. Jag kan bara inte placera honom i en bra film.
In Time, Social Network.
Ja, just det.
Ja. Jag tycker ju han är väldigt bra. Och sen så skulle, eller innan det så blev han väl komiskt geni i någon form av SNL, var han ju med och gjorde grejer med Lonely Island.
Mm-hmm.
Så det har han ju gjort också. Och sen så nu så rebootar han sin musikkarriär genom att släppa en ny platta och tåra runt världen.
Ja.
Så han har väl gjort vad man som underhållare vill göra.
Ja, men det jag har börjat få upp ögonen för honom ganska mycket är, av någon anledning så har jag börjat kolla på väldigt mycket Jimmy Fallon-klipp. Alltså Jimmy Fallon är ju han som har tagit över efter, nu ska jag säga rätt här, är det Jay Leno eller är det den andra rödhåriga?
Nej, det är Jay Leno som var otrogen. Ja, men som fick sparken.
Så var det. Ja, men i alla fall, Jimmy Fallon och Justin Timberlake, så som jag har förstått det, är så här barndomsvänner. Och Justin Timberlake gästar ju väldigt, eller så här, nästan lite för ofta, känner jag, Jimmy Fallons show. Ja, men lite så här, jag vet, det känns nästan lite som att han glider på Jimmy Fallons framgång på något sätt. Men samtidigt så får ju Jimmy Fallon ut väldigt mycket av att ha honom där, för att folk älskar Justin Timberlake. Men Justin Timberlake, så som jag har sett dem senast, är ju lite av en sån här komisk sidekick till Jimmy Fallon, där han behöver bara äntras och gå publiken liksom
bananas.
Ja, verkligen. Så ja, nej, men det är lite den relation jag har haft till honom senaste tiden. Men berätta då, vad du såg alltså konserten, vad liksom mötte han dina förväntningar?
Ja, men grejen var ju så här, alltså han är ju kung. Han är skitbra live.
Okej.
Han har en sån jävla sångbegåvning och han är en sån jävla entertainer.
Ja.
Med det sagt så tyckte jag att det var väldigt märkliga scenlösningar som inte riktigt funkade för mig. Alltså projektionerna på storbildsskärmar, alltså storbildsskärmarna var en del av bakscenografin. Alltså där bilderna från, närbilderna från konserten projicerades var det var skärmar där det också visades olika färger och men det var liksom en del av backdropen.
Ja.
Det var inga enskilda videoskärmar och de var inte, de filmade inte föreställningen hela tiden, utan det var, visades filmklipp och sånt där. Och jag kan ju uppskatta att man måste titta på själva artisten.
Ja.
Men man tappade också lite av den, av närhetskänslan ibland, eftersom att man var ofta väldigt långt bort, eftersom Tele 2 Arena är väldigt stor.
Ja.
Nej men så det var lite märkligt och man blev lite trött. Så jag skulle vilja säga att det var en 7,5 av 10 konsert.
Okej.
Ungefär. Men någonting som jag tänkte på när jag var där var att alltså hans publik var mycket äldre än vad jag trodde. Jag trodde det skulle vara jag, Alex och en väldig massa 14-åriga tjejer.
Ja.
Nere på golvet. Men den är publiken, han har ju hållit på så länge.
Ja.
Att hans publik är, de flesta är ju 30-åriga tjejer och killar som tycker att shit vad coolt med nostalgi och ändå ser att det här är en ny, han har släppt något nytt och han gör det igen liksom.
Ja.
Och han talar till sin generation igen och igen.
Ja.
Och det, han har fans som verkligen är dedikerade till honom. När man, som Alex sa, jag tyckte det här var väldigt, väldigt bra sagt, att när man tittar på Justin Bieber så fylls hans konserter fylls för att han har fans som är galna. Alltså de är tokiga i huvudet. Det är en skada att vara så besatt av en människa.
Ja, ja.
men Justin Timberlakes fans, de älskar honom så mycket att så här, det är vi som gillar Justin Timberlake, det är vårat sätt att visa honom att vi gillar hans musik och vad han står för och vad han gör. Så att vårat sätt att tacka honom för det är att vi fyller en arena åt honom.
Ja.
Inte att så här, vi är inte besatta av honom och men vi förstår att så här, du gör bra saker, vi fyller den här arenan åt dig. Och jag tycker att det är en fin tanke, så här, något form av solidariskt tänk, att så här, du har gett oss vacker musik och härliga saker och vi uppskattar det. Så varsågod, här får du ett fullt Tele 2 Arena.
Ja, alltså jag menar, jag vet inte, jag tycker det är intressant ändå att just, ja men för mig känns det lite som att det borde finnas en risk för att det, ja men som det ändå lite för oss, det som du har sagt, det känns som att det borde finnas en risk för typ Backstreet Boys när de spelar igen, att man lite skäms för att man lyssnade på den musiken när man var ung och dum. Men det är ju jävligt häftigt att man kan få så många människor att komma tillbaka och faktiskt stå för att de lyssnar på den musiken de gör.
Ja men verkligen. Men jag tänkte också på, jag fick en tanke om när jag skulle, alltså jag sa ju förra veckan att jag skulle göra en bedömning av konserten. Ja. Och jag satte ju betyget 7,5 av 10.
Det är ju ett jävligt bra betyg ändå, 7,5 av 10.
Ja, du tycker det?
Ja, men alltså, eller om man nu skulle skala ner det till en betygsskala från 1 till 5 så skulle det ändå vara en 4, skulle jag säga. Eller?
Jo, det är väl i och för sig i och för sig sant, för jag, men grejen var väl att jag förväntade på mig på något sätt en 10 av 10 konsert, och det var väl det som var felet. Och jag tycker att när man ska betygsätta saker så där, så känner jag att betygssystemet, en skala från 1 till 10, är så jävla svårt att förhålla sig till. För jag känner ju att 10 av 10, säger ju många människor finns inte.
Ja, det är det ouppnåeliga liksom.
Ja, precis. Det är det ouppnåeliga. Och då känner jag att om 10 av 10 är omöjligt att uppnå, då borde ju den absolut bästa 9-poängaren vara 10-poängaren. Förstår du vad jag menar?
Ja, jo, absolut.
Hänger du med?
Ja, jag hänger med.
Ja, och då känner jag att så här, när man har den, då har man ju så här, den bästa 9-poängaren, den blir då 10-poängaren. Det absolut bästa, den bästa konserten, den bästa filmen, ja, men den bästa boken du har läst, vad som helst.
Ja.
Den är din 10-poängare.
Ja.
Och sen så, om du läser en bok som är bättre eller du ser en konsert som är bättre, så blir den 10-poängaren, och då degraderas din förra 10-poängare till 9,9.
Ja, just det, okej,
okay. Och så att det här är en rörlig skala hela tiden.
Ja.
Och det som är grejen då med den här skalan, det är ju att den funkar ju eftersom att du blir... Ja, men det är lite som svarta svanen-teorin. Har du hört om den?
Nej.
Ja, men det här är en gammal teori som... Eller jag vet inte om det är en teori ens. Det är en anekdot kanske mer. Men på 1700-talet så sa man: det finns inga svarta svanar.
Ja.
Det var liksom fakta. Det finns inga svarta svanar. Helt plötsligt så dök det upp en svart svan i Australien, och man då var tvungen att skriva om all vetenskap. Alltså du var tvungen att skriva om att det finns visst svarta svanar.
Ja.
Och då var man ju tvungen att ändra sig. Och det är det jag tycker med 10-poängaren, att så här, folk säger att det finns inga 10-poängare.
Ja.
Men när du ser den, så måste du skriva om det du redan har. Så jag tänker att det är en bättre skala eftersom att den är förändlig.
Ja, men det där är ju väldigt bra tänkt av dig, att kunna ha den här rörliga skalan, eller hur du vill kalla den. Men det, jag menar, om du nu ska sätta ett betyg i en tidning för vilken konsert som helst, så vet du ju inte vad publiken eller läsaren har för bakgrund, vad de har sett innan, vilket gör att, jag menar, har du sett Bruce Springsteen innan, så kanske det här är en 8-9, vad vet jag. Men liksom, har du bara sett vad vet jag, Disney on Ice innan, då är det ju givetvis en 10, eller
ja.
Det här med att ha den här podcasten varje vecka så här, som vi har haft nu i 44 veckor, snart ett år, det innebär ju på något sätt att man hela tiden ska liksom, man vill ju berätta någonting om saker och ting som såklart är oss nära. Och ibland så är det ju ändå så att det händer saker i ens liv som man kanske inte riktigt så här känner att man helt och hållet vill dela här i podcasten, för att det är ändå för nära på något sätt. Och lite så känner jag just nu. Och det har varit liksom, det har ju varit ganska kaosigt den senaste veckan i mitt liv. Det är här jag har ganska svårt att väga om jag liksom riktigt kan dela de här sakerna eller inte. Men någonting som, för att bara berätta lite vad liksom, den tanken jag har kring det här, är att jag, när jobbiga saker händer, så har jag i alla fall en tendens att gå in i mig själv ganska mycket och inte riktigt dela med mig med, jag har kanske svårt att ringa upp de som står mig närmast och liksom dela med mig av de saker som har hänt. Och det gör att jag ofta, i alla fall när såna här saker har hänt tidigare i mitt liv, så har jag byggt upp en form av vägg omkring mig, någon form av så här känslokallhet, och liksom tryckt undan saker och ting som för att helt enkelt slippa hantera jobbiga saker. Och någonstans så, som jag resonerar kring det här nu, är att jag behöver... Jag inser nu ändå, jag har kommit någonstans i liksom, genom att ha varit här på Hyper och har börjat förstå att jag behöver, jag måste ändå låta saker ta tid i mitt huvud, och jag måste låta saker bearbetas på ett sätt som gör att det inte bryter sig igenom någon gång i framtiden. Och det som har hänt nu, som jag ändå känner att jag behöver berätta för dig och för, jag vet inte om jag behöver berätta för våra lyssnare, men för att få en förståelse av vad jag är någonstans i mitt liv, så är det så att jag har blivit jävligt hjärtekrossad. Jag har haft en otroligt svår vecka, eftersom personen jag älskar inte kan vara med mig någon mer. Och det jag vill inte riktigt gå in på allting omkring det, liksom vad det innebär, så, men jag vill ändå lyfta det på något sätt, för att jag känner att det är ett sätt för mig att inte bygga upp den här kalla väggen. Och för mig tidigare, som jag sa, så har det alltid varit ganska lätt att bygga upp den här väggen, men just i det här fallet så har det blivit en så otroligt svår grej att göra, för att det har betytt för mycket för mig den här gången. Och det var ju liksom den ena delen av vad som har hänt den här veckan, medan jag sen igår blev uppringd av mitt ex Tilda, som mitt i allt det här blev, bara den grejen var tillräckligt kaosig, men hon berättade för mig att en nära vän till oss båda har gått bort, vilket är jävligt tungt att få på, eller liksom, det är klart att det aldrig är någon bra timing för någon att dö, men just i det här sammanhanget så blev det en sån breakdown för mig som bara gjort att jag har haft väldigt, väldigt svårt att bara agera mig själv de senaste dagarna. Det jag ändå förstår någonstans i det här, när någon går bort, är att det blir alltid en sån ett sånt uppvaknande i var man är någonstans i livet, och att de problemen man har, stora som små, går inte att jämföra med sån vikt av att någon inte finns där längre.
Nej, jag vet inte vad jag, alltså, jag har ju så jävla svårt att ta i det här. Jag vet ju aldrig vad jag ska säga. Jag har alltid, jag är en bra, jag tror det, för mig i alla fall, så är det så att säga, jag är en bra lyssnare. Men jag, när det gäller sånt här, så har jag så jävla svårt att komma på någonting bra att säga.
Och jag tror att jag är väldigt likadan där, att jag tror inte att det handlar om att du, eller så här, du ska behöva komma på någonting att säga, utan det handlar mest, som du säger, att veta att man kan prata med någon om det. Och det är det jag känner att jag också, när jag har svårt att prata med folk om saker som har hänt, så är jag ju också orolig för att folk ska känna just som du beskriver nu, att man inte riktigt vet vad man ska säga.
Men jag tror att det ändå är viktigt att du pratar om det, precis som du säger, att bara ta upp det här i det här forumet som du och jag har, att ta upp det här och egentligen skita i att det finns människor som lyssnar, är bra, för att du måste, det är ju destruktivt att bygga den där kalla väggen, som du säger. Och det är vi väl båda ganska bra på att göra när det händer skit. Men jag tror att både du och jag har på något sätt, i alla fall under det här året, eller jag känner det med mig i alla fall, att under det här året vi har haft den här podden, att vi båda har vuxit av det, och vi vill sträva mot att vara bättre människor. Och det här är väl ett väldigt stort steg i det, att kunna ta sorg och kunna ta besvikelse, för att se att det på något sätt utvecklar dig också. Och sen kunna ta sig vidare efteråt.
Men alltså så här, någonstans så är, för mig känns det ju, det är ju här jag väger i att just det här, att det kan verka så jävla konstigt på ett sätt också, att jag skulle ta ut en, eller prata om det i ett sånt här forum, för att det liksom, vad fan, ja men lite, nej, men jag, som, jag förstår... som vi har pratat om för, som jag har pratat om för några veckor sedan, det här med att prata om ens problem, att så här, jag tror att hade det varit ganska många andra så hade man nog gärna tänkt att så här, som min mamma skulle ha sagt, nu kommer jag inte på det här uttrycket, men att man inte ska så här, det är inte andra med att göra vad mina problem är på ett sätt, men det är lite det jag känner, att så här, folk har visst till att göra med vad mina problem är, särskilt mina vänner, och eftersom den här podden väldigt mycket bygger på mina vänner och dina vänner som lyssnar, så tror jag att det ändå finns en plats att berätta det här för att folk ska förstå vem jag är också och hur jag hanterar saker och ting. Sen säger jag inte att det här är inte verkligen inte det sättet som jag hanterar problemen på, men det är ändå ett sätt för dig och mig att dela med oss av tankar som berör situationer som vi är med om.
Ja, verkligen. Men jag tror att du, alltså, jag säger inte att du måste berätta om det här i podden liksom.
Nej.
Men, och det är väl det du säger också, men jag tror att göra det är, för nu, då har du liksom, då har du lagt ut det, då är det offentligt, då är det så det är. Det är liksom, det är den faktan du ger ut och den faktan som andra människor som möter dig har att spela på.
Mm.
Och då blir det sant på ett annat sätt än om du bara skulle hålla det inom dig och bara bygga upp den här väggen igen. Och det är det jag tror är utvecklande och viktigt.
Ja, eller för att jag tror att det är väl det som jag gör, eller som jag vägrar ju någonstans inse att det är sant. Vilket gör att jag, eller när jag faktiskt säger det så här och blottar mig totalt och egentligen på så vis riskerar att såra henne väldigt mycket också. Vilket jag är liksom övertygad om att jag gör nu. Vilket gör att jag egentligen inte vill ha det sagt här. Vilket gör att ja, det känns både otroligt korkat och väldigt bra samtidigt att säga det.
Jag tror att det är en bra sak, men jag är inte den som ska bestämma om det här ska sändas eller inte. Det får du göra.
Ja, jag det känns som att jag skulle gömma mig i det som har hänt om jag inte skulle låta det sändas på ett sätt. Men jag vill inte att det här ska verka som en, som ett sätt att nå ut till henne för att få henne tillbaka. För att det är ingenting som hör, verkligen inte hör hemma i det här forumet.
Nej, det är väl klokt, tror jag. Jag sa ju förra veckan att jag hade väldigt, att det var lugnet före stormen, att den här veckan skulle bli väldigt hektisk och det var så mycket, att jag skulle ha massa saker att prata om den här veckan. För att jag precis när avsnittet sändes förra veckan så var jag och spelade in piloten för den tv-serien som vi vill göra för som slutprojekt i skolan. Och det var väldigt speciellt alltså. Vi har ju hållit på med det här så jävla länge. Jag har jobbat med det här projektet i över ett halvår. Och när det väl kom till kritan så fick vi inte riktigt till det.
Oj då.
Vi fick inte ihop en full cast. Vi hade inte klar, alltså allting var inte 100% klart så att vi kunde spela in ett helt avsnitt på 22 minuter som vi ville göra, utan Vad vi gjorde istället var att skriva en helt ny scen och spela in den som, alltså, som visar konceptet med tre karaktärer.
Okej.
Och vi bara så här släppte allt och gjorde bara den här grejen. Det kommer bli, jag hoppas att det kommer bli bra. Det är svårt att säga när man inte har sett det klippt och sådär, för den komiken vi gör bygger på timing och på mycket tystnad och stel stämning liksom.
Ja.
Men så jag hoppas att det funkar, att det går igenom, att det är roligt. Men ja, vi får se. Men annars så det var en sån jävla ångestklump som bara släppte från mig när vi hade spelat in det klart.
Ja, det kan jag verkligen tänka
mig. För jag har mått så jävla dåligt över det här under så jävla lång tid. Och då helt plötsligt så bara försvann det, och det blev något form av hål kvar. Det blev liksom tomt. Och jag fick hoppa in, eftersom att det var en av killarna som, en av skådisarna som hoppade av innan inspelningen, så fick jag hoppa in och skådespela. Mm-hmm. Och jag tycker ju att jag själv är en jävligt dålig skådis. Jag skulle bara säga några repliker så. Jag skulle komma in i ett rum, säga fyra repliker och gå därifrån.
Ja.
Så det var ju ingen jätteroll. Men jag fick göra det i alla fall, och det var speciellt. Och jag tyckte det var roligt liksom.
Ja.
Men vi får se hur det blir att se sig själv på the big screen.
Ja.
För det här ska ju förhoppningsvis, om det blir bra, så kommer det ju visas den 10 juni på Filmhuset i Stockholm. För att vi har slutvisning där.
Om det blir bra, vad menar du?
Nej, men om det blir roligt och bra, så kommer vi visa det där. Annars kommer vi bara visa det internt för klassen och så skrota allt.
Okej.
Okay. Nej, men så det är lite intressant. Men sen så har jag, alltså det är lite konstigt, för att jag har också nu, det släpptes ju Folkets Främsta Företrädare, som jag har pratat om tidigare att jag har jobbat med. Släpptes ju här i förrgår. Och jag är ju med framför kameran även där liksom.
Ja, jag fick med ett gott skratt när jag såg det klippet.
Ja, nej, men där, och där fick jag ju spela någon form av ungdom som skulle lära sig om EU.
Ja.
Och det var jävligt kul, men jag kände att det var ju verkligen där jag kände att jag är en så jävla dålig skådis, för jag fick ta om det där så jävla många gånger.
Och, vad var det? Fettigast, eller vad sa du?
Ja, nej, fettigt. för er som inte har sett det, så handlar, ni kan gå in på SVT Humor och titta på avsnitt 3 av säsong 2 av Folkets Främsta Företrädare.
Det tycker jag verkligen ni ska göra.
Så kommer ni se mig sitta i en hoodtröja och keps och säga att EU är fettigt, fettigt. Du och jag har ju en ganska, eller egentligen jag har ju inte det, du har väl det kanske, en speciell relation till min lilla syster.
Ja.
Nej, men så här, jag har ju en relation till min lilla syster eftersom att hon är just min lilla syster, men du har ju en ganska speciell relation till henne, för att du och hon är väldigt bra kompisar.
Ja, eller jag har ju inte träffat henne riktigt tillräckligt ofta för att säga att vi hänger så, men
nej verkligen inte, men nu kanske för om vi har nytillkomna lyssnare, så tror de att hon är 18 år och tycker att det här är jättekonstigt. Hon är 9. Nej, hon är 10.
Ja, vilket inte gör saker mycket bättre kanske. Men
jo, jag tror inte att folk tror att du är pedofil. Du har inte så pedofil aura.
Nej. Jag kanske är väldigt bra på att dölja det.
Ja, precis. Nej, men ni gillar ju varandra, och jag tror att du är en av de vänner till mig som hon gillar bäst.
Är det så? Vad glad jag blir.
Ja, men hon har ju hört vissa segment av podden som pappa har visat, och hon, ja, men hon gillar dig liksom. När ni ses så har ni roligt, och du är ju väldigt bra med barn liksom.
Ja.
Så jag...
Men det är ju det som är grejen med Alma. Hon är ju liksom inget barn i den vanliga bemärkelsen. Hon är ju...
Exakt.
Hon är hyperintelligent under som borde sättas in på någon form av så här... vad vet jag, MIT för kids typ. Bara för att hon... Alltså med rätt... Alltså om hon bara... fick rätt bana i livet, då är det ju hon som är Nobelpristagaren 2030, ja, vad vet jag.
Alltså ja, jag hoppas att du har rätt. Men det, ja, var lite det jag skulle komma till, att så här, hon är så lillgammal och härlig. Och jag upptäckte det när det var Kvarnevalen med QU i Stockholm här för i lördags förra veckan.
Ja.
Dagen efter att vi spelade in, ja, så då var jag hemma hos, eller det var så här drinkbjudning hemma hos Alex familj.
Okay.
Och då bjöd jag upp Alma för att hon skulle också kolla på karnevalen, men hon skulle göra det hemma. Och då var det så här: hej, spelar in podcast.
Vad är det för någonting?
Det är typ ett radioprogram som ligger på iTunes.
Så jag blir inte något fint.
Nej, det är bara ljud.
Så jag blir inte något fel?
Nej.
Lovar du?
Ja. Jag har ingen...
iPhone 4?
Ja. Jag har ingen kamera.
Vad är detta?
Ja. Nej, men...
Det är våran första gäst i våran podd, tror jag.
Ja.
En paranoid... eller berätt... Eller är hon i närheten? Jag kanske inte kan prata om henne.
En metamfetaminist, tror jag.
Okej.
Hej, hej igen.
Det är något med din iPhone 4 och spela musik.
Tyvärr så spelar jag in. Jag pratar med min kompis i,
så, kan du se med det?
Nej, jag kommer vara tvungen att gå sen när jag är klar med det här, tyvärr.
Du är alltså inne på hennes revir. Det är alltså hennes parkbänk som du...
Ja, nej, men jag var här först. Sen så kom de hit.
Okej.
Var var vi?
Jo, men för de som inte förstår vad karnevalen är, eller just varför ni är hemma och kollar på karnevalen. Det är, ja, alltså inte det, på TV, utan det är ni bor ju på, eller din Alex bor på Odengatan, och det gör även din familj, så att ni kan, precis, bara öppna fönstret.
Exakt, den karnevalen är då att KTHs elever bygger konstiga bilar eller konstiga farkoster på något sätt och går i en pentagon runt stan.
Just det.
Där de då visar upp sig, och det är som ett stort spex liksom. Ja. Och det är väldigt många som står och kollar på det. Mm. Och då hade Alex familjen drinkbjudning hemma, men då bjöd jag som sagt upp Alma dit. Mm. Och då tänkte jag så här: ja, men hon kommer väl hålla sig till mig och jag kommer få ta hand om henne lite. Ja. Men hon bara rusar in, hälsar på folk, bara pratar med alla olika människor och är så jävla härlig och självständig. Och, alltså, det är så en jävla risk att det här segmentet blir så jävla kletigt, för att jag bara pratar gott om min lilla syster.
Ja.
Men jag blev så jävla stolt storebror.
Ja.
Och jag blev så jävla glad av att se henne så jävla livfull och härlig mot andra.
Ja.
Och jag insåg att så här, min kärlek för henne bara växte, om den kan göra det liksom, för ett syskon, så gjorde den det. Och jag insåg att de tjejer som jag har fallit för,
ja,
i mitt liv har ju just den här egenskapen.
Okej, men vadå, du menar att tjejer är självständiga, eller vad?
Ja men precis, alltså det här kanske är en självklar sak om man ska bygga en relation, och det inser väl jag också. Men jag tycker ändå att de jag har fallit för i mitt liv är personer som har kunnat så här, jag kan sitta med mina vänner och ta en öl.
Ja.
Den här tjejen kan komma in i det sammanhanget, hälsa på alla, och så kan jag gå därifrån i 20 minuter och hon har lika kul oavsett om jag är där eller inte.
Ja, Det är ju fantastiskt. Eller det,
det är väl den egenskap som jag tycker är sexigast hos vilken person det än är.
Ja, nu känner jag att du får akta dig lite här när du beskriver din lilla systers egenskaper som sexiga.
Ja, men jag tänker att hon kanske kommer en dag växa upp och kunna bli sexig i sig. Nu säger jag inte att hon är sexig när hon är 10 år gammal, men jag tycker att hon
du får inte tänka eller prata så här om din lilla syster. Det är inte okej, okay.
Varför inte då? Jag tycker att alla människor ska kunna, som jag har sagt förut, göra vad de vill, hur mycket de vill, med vem de vill, när de vill. Och jag tycker även det om min lilla syster, även om hon är för ung för att göra det nu.
Ja.
Men jag blev lite överrumplad av det här, att så här, jag faller för den här typen av tjejer, och så började det rota i mig själv, så här, varför är det så?
Ja.
Och jag insåg att så här, min mamma är så, bilden jag har av min mamma i alla fall. Jag pratade med henne i veckan om det här, och hon säger att hon har alltid varit blyg och tillbakadragen, men att hon har övat på att vara social.
Ja.
Men det jag har sett av min mamma, och alltså så som min mamma är för mig, så är hon den mest, alltså så jävla social, och hon kan ta ett rum och hon kan stå i centrum, men hon kan också vara avsides. Så jag beundrar henne så mycket för att hon är den mest härliga person jag känner. Alltså hon är ärlig i alla situationer. Hon sänder ut en signal och håller sig till den. Och det är inte vilken signal som helst, utan det är en absolut vacker och genuin och härlig signal av en bra människa. Och jag har pratat mycket om min pappa i den här podden, och min relation till honom. Jag kände att jag har inte pratat någonting om min mamma, men det är för, alltså jag tror att det är nog för att jag har en sån extremt trygg relation med henne. Och jag beundrar henne så jävla mycket. Och det här fick ju mig att tänka, har Joakim Falk Oedipus-komplex? Vad tror du?
Ja, alltså, men vänta nu, bara för att reda ut i mitt huvud. Oedipus-komplexet, är inte det att man har en kärleksrelation till sin mor? Eller att man,
nej,
vill
man,
ha det?
Man är kär i sin mamma så att man dödar sin far. Det är det riktiga Oedipus-komplexet. Men det som den termen som man använder som Oedipus-komplex är när man i kvinnor söker efter samma egenskaper som sin mamma. Så att jag antar att jag har väl det på något sätt.
Ja. Ja du Jocke, det är ju ändå 17 maj idag när vi spelar in.
17 maj?
17 maj? Ja då! Är det grejt? Fy fan. Ja. Jag är ju jord i Norge och har en stuga i Norge. Så jag har en viss relation till Norge ändå. Och har en del norska vänner som... Det är ju ganska så sinnessjukt vad det är för... alltså vad den här dagen betyder för norrmän. Alltså jag tror inte det finns en dag på året i Sverige, inklusive högtiderna, midsommar etc. Som faktiskt kan leva upp till denna dag i Norge.
Nej.
På så vis. Jag menar, ja, jag tror att det är tillräckligt pratat om hur lillebrorsaktigt våran 6 juni är, våran nationaldag. Den må visserligen ta fart mer och mer för varje år, men jag måste ändå säga att det är pinsamt hur underrepresenterad våran nationaldag är i jämförelse.
Ja, men grejen är, Fredrik Lindström har ju någon stand-up-rutin om det där, att vi är att vi inte är ett lagom land, utan att vi är så jävla säkra i vår nationalitet att vi inte behöver fira vår nationaldag. Jag kommer inte ihåg exakt vad det är han säger, men det är väl i alla fall poängen.
Okej.
Och jag tror att det är på något sätt, jag vet inte, vi har ju egentligen ingenting att fira. Vi firar ju nya regeringsformen som gick igenom någon gång. Jag kommer inte ihåg vilket år det var.
Ja.
Men vi har ju ingen så här befrielsedag, eller vi har ingen Independence Day. Vi har inget som faktiskt för oss betyder någonting egentligen att fira.
Ja.
Så ja, men vi är ju lediga och vi har tillgång till alkohol, så varför inte dricka den?
Ja.
Som vi brukar göra i Sverige.
Ja, men precis. Ja, men för fan, jag känner att jag vill gå ut i solen idag nu innan den går ner och få känna lite på det goda som man ändå har i livet. Ska vi wrappa upp detta 44:e avsnitt, ta våran schnappfen-sappfen och säga tack så jättemycket våra lyssnare för att ni finns och för att vi älskar er så jävla mycket.
Absolut, och vi ber om ursäkt den här gången också ifall ljudet har varit märkligt och det har varit störningar för att jag sitter ute i en park, men jag hade inte så mycket alternativ. Men gör som ni brukar och gå in på youtube.com/Jocke och Magnus, och sen så finns vi på iTunes också. På Twitter och Instagram heter jag @falken31 och Magnus heter @siglermagnus, och så skriver ni under hashtaggen 150 kilo så svarar vi så snabbt som vi kan.
Jajamensan. Då får ni ha en kämpegrejt dag.
Absolut, en kämpegrejt dag, och sen så avslutar vi väl med Norges nationalsång kanske. för att hedra dem liksom.
Ja, det är de värda. Det är det.
Perfekt.
All right.
Vi hörs sen då.
Det gör vi.
Vi hörs nästa vecka. Bra.
Puss. Thank you.